Ja, man kan ju undra här, hur kom du in på det biodynamiska överhuvudtaget?
Mm. Alltså, ärligt talat så kom jag inte riktigt ihåg vilket som var först. Vid lite eftertanke så är nog det första var att jag hade en egen trädgård.
Oj, ja.
Mm. Mm. En kuddgård. Jag låg sjuk och fick tag i en trädgårdsbok och sen besökte jag den här tidpristen att då ville jag anlägga en trädgård. Mm. Och det var alltså en kuddgård med läckörter som jag tyckte var väldigt spännande när jag hade fått tag i den där boken. Och när jag hade anlagt den där så kom det man förbiresande som i biodynamiska sammanhang är känd, Jerker Engborg. Han hade sin trädgård utanför Strängnäs, Marby trädgård, en av de första biodynamiska trädgårdarna. Och han åkte förbi mitt föräldrahem i Turinge och stannade till sin bil. Han skulle tillbakaresa, tror jag, från Kornas torg där han torgade sina grönsaker.
Jag börjar säga vän av ordning, så Turinge ligger strax utanför Nykvarn bredvid Södertälje.
Mm, just det. Och då sa jag, men jag har ju också en trädgård. Och då följde jag mig upp i den och så sa jag, men då ska du också anlägga en biodynamisk kompost. Mm. Så då visade man hur ska jag bygga den här komposten och också skickade efter på den tiden fast det, så att man kunde köpa biodynamiska preparat och preparera den här. Så då var det biodynamisk odling.
Ja. Ja. Och det här är väl kanske ett spännande tema då. Vad är en biodynamisk kompost? Mm. Som lekman så tror man ju att en kompost är en kompost.
Mm. Och då handlar det ju om att den här komposten var då de avfall som blir en trädgård som läggs upp i en hög och som omsätts. Och det kan ju vara vilken kompost som helst, men det unika är att man tillsätter då preparaten beredda utav olika läkeväxter. Mm. Och det var ju väldigt naturligt för mig eftersom jag i den här trädgården odlade också olika kryddväxter och läkeörter.
Kan man, är det så enkelt att man kan säga att man kryddsätter komposten ungefär som
ja,
man lagar mat?
Det är faktiskt en aspekt på det hela. Faktiskt, när man ofta gånger ska försöka förklara vad det är för någonting. Mm. Det var bra.
Mm. Ja. För de här preparaten är ju alltid sån här fråga som är rätt omtyckt att prata om i antroposofiska sammanhang.
Mm.
Är det någonting som vi kan försöka reda ut?
Mm. Ja, det är ju... kan ibland brukar ju liknas vid att man tillsätter som har ju då en katalytisk verkan. Det är ju väldigt små mängder som man då tillsätter och det också placeras efter varann i själva komposthögen. Och det finns en bild utav Rudolf Steiner där han visar hur från de här där man har satt ner preparaten i komposten och blandat med lite kompostjord har en strålande verkan ut i hela komposthögen.
Mm. Mm. Och det är, du sa redan det är örter, brännässla,
rödlöka, maskros, variana som man sen sprutar över hela komposthögen.
Så, och det är ju egentligen inte så märkvärdigt kan man tycka då att växter har en verkan.
Nej, precis som vi använder örter i vår matlagning, i våra teer, hälsoteer och så vidare. Och har alltså en välgörande verkan som sprider sig i en levande organism och så också i en levande kompost.
Ja. Och det är väl kanske ett viktigt begrepp, tänker jag, just det här levande.
Mm.
För det kanske skiljer sig mot många människors syn på en kompost som massa skräp som man lägger upp.
Mm. Ja, det brukar ibland liknas en komposthög vid en barnkammare där man alltså får igång mikrolivet.
Mm.
Svampar, bakterier och så småningom kommer ju kompostmaskarna och så vidare. Mm. Och att man då sen sprider ut och förmedlar det här över marken när man sprider komposten. Så det är alltså en livsbefrämjande åtgärd att göra sin kompost och som man kan förstärka med preparaten.
För visst är det ett ganska centralt element i biodynamisk eller kretsloppjordbruk, just komposten?
Ja, i högsta grad. Alltså vi har ju gjort mycket försök med där vi har använt komposter och inte kompost som gödsel och med och utan de biodynamiska preparaten. Mm. Och vi ser då att det är en stegvis stärkning, förstärkning av den gödselverkan som man har om man använder kogödsel till att man har gjort en kompost till att man också använder preparaten. Både i form av att man får en tillväxtbefrämjande men även mullbildningen i marken har vi ju då helt aktuella försök.
För så har jag stött på biodynamisk odling i många sammanhang. Till exempel var jag vid något tillfälle i Champagne. För där är det ju många som odlar biodynamiskt. Och då ställde jag lite ledande frågor så där kring antroposofi och Rudolf Steiner. Men många av deras reaktioner var Rudolf Ho. Så de har ingen aning om den egentliga bakgrunden. Nej. Däremot om man då frågade varför så var det just den här jordförbättrande aspekten. De gjorde det av ansvar för jorden.
Ja, och att de var medvetna om att har den här effekten. Och det är ju sådant som vi som forskare sen vill belägga statistiskt och kunna kvantifiera och visa. Och det här med mullbildningen är då oerhört aktuellt idag i hela klimatfrågan. Mm. Så att där har de här åtgärderna en verklig betydelse för omvärlden också.
Och du sa inte det i din presentation, men jag kan ju lägga till att du har ju en akademisk bakgrund också. Alltså du har ju varit professor i agronomi.
Ja, och i ekologiskt jordbruk. Ja. Då.
Så att då skulle man ju kunna tro att det här med vetenskap och beprövad erfarenhet, de villkoren är ju uppfyllda.
Ja, jo då. Så att vi har ju publicerat det här i internationellt ganska rapporter, men kanske inte rönt en uppmärksamhet som frågan verkligen borde ge anledning till.
Och hur ska man förstå det?
Ja, det är det. Det är svårt att förstå. Ja. Att det verkar och att det levande verkar utöver det som normalt räknas genom det väg och mätbara. Mm. Att livet är någonting därutöver som verkar, som just de här örtpreparaten i komposten.
Mm. Men vad möter du för frågor i akademiska sammanhang eller invändningar? Eller är det bara hjältystat?
Det är den här tystnaden som är beklaglig. Att inte istället, vad spännande, det här måste vi ju få veta mer om och forska mer om och också ge resurser till. För att det är också så att den här forskningen, där är det ju så att få samhällets support till det här. Det är alltså väldigt svårt.
Och vad tänker du? Både du och jag börjar ju bli en aning lite på den äldre kanten av livet. Men ska vi också ut på motorvägar och demonstrera? Eller hur skulle man göra?
Ja, jag frågar mig det många gånger. Vad är det som nu lanserar vi en rapport här precis i dagarna om jordbruket och klimatet och hur ett biodynamiskt jordbruk eller ett ekologiskt kretsloppsjordbruk som vi beskriver det är nödvändigt för att vi ska kunna rädda klimatet. Mm. Vi kan inte undgå att ändra på jordbruket i grunden. Och det är då nästa vecka på torsdag så briserar bomben. Klockan 14 och jag har skickat ut till ett stort antal tidningar och så vidare. Och får vi ett totalt genomslag att här måste jordbruket ändras i grunden om vi ska rädda klimatet? Mm. Det är en öppen fråga. Mm. Ja.
Men du har ju försökt förut, det här är ju inte första försöket, att få någon typ av gensvar. Vad är liksom känslan? Jag vet ju och jag förstår ju att, att tystnaden inte är så lätt att förklara. Och hade du vetat det så hade du säkert gjort det för 40 år sedan. Men jag tänker ändå i ett sånt här samtal kan det vara intresse att försöka reda ut. Jag är ju så gammal och du är med så att den gammeldagsa förklaringen det skulle ju ha varit kapitalismen eller materialismen som inte vill därför att det finns ekonomiska intressen som då skulle behöva ändras. Mm. Men är det så enkelt?
Nej, det är det ju inte. Det är ju en del av förklaringen. Ja. Det är ju naturligt så att det är ett enormt ekonomiskt system som helt är kopplat till hela det här insatsjordbruket och samhället som vi har, som kräver kemiska resurser och belastar miljön och alltihopa. Men det är också i grunden så ligger ett förhållningssätt till vad det levande är och ur ett antroposofiskt perspektiv, vad är det andliga?
Mm.
Och där lever vi alltså i en tid som är mörk, ska man säga, när det gäller förhållanden till den andliga världen. Och alla bär vi den i oss, men det ska också komma ut i ytan och i handling. Det,
alltså jag reflekterar bara att det så beskriver ju Rosteiner egentligen också den andliga världen på ett vis som mörk. Och att det krävs liksom det individuella ansvaret och initiativet för att tränga in till någonting som är ljusare.
Mm.
Att det kan, där kan man ju förstå att det även finns mer kanske väsensartade motstånd som gör att det kräver en hel del engagemang.
Mm.
Och att det är där någonstans skon klämmer. Alltså att det är en, jag skulle kanske då ha som fråga om det är en viljesdefekt.
Mm.
Alltså om man helt enkelt inte kan. För den andra frågan skulle ju vara om det är det att man inte förstår.
Mm.
Men den känns ju inte lika inlysande eftersom du har gjort så mycket forskning.
Aha. Nej, men det här med viljan. Och det är alltid lite farligt att liksom bara citera yttranden av Rudolf Steiner. Men ja. Eftersom Rudolf Steiner fick den här frågan också, så fick han då det lite, lämna det här lite för många märkliga svaret att det är en näringsfråga.
Mm.
Och då är vi tillbaka igen till vad biodynamisk odling egentligen är. Det är som en odlare sa till mig här för bara några dagar sedan. Att när jag odlar biodynamiskt så odlar jag det för näring till människors tänkande.
Mm.
Alltså att näringen är inte de ämnen som vi äter, utan det är de förmågor som finns i den levande växten.
Mm.
Och som vi kan stärka.
Mm.
Så att vi också får den här viljekraften som krävs för att idag rädda världen, ska man kunna säga.
För att jag tänker så där, man börjar bli gammal och beklagar sig över ungdomen och sådär. Men det är ändå där någonstans som jag upplever att, inte bara vad det gäller biodynamisk odling utan lite allmänt, att den här initiativförmågan, den är inte lika stark längre.
Mm.
Att ta i tur med missförhållanden, utan det blir väldigt mycket lättare att man nöjer sig med ja, men det får rulla på.
Ja, det gäller ju att stärka och den kraften i att vilja det rätta. Och det är klart att de proteströrelser som vi nu har när det gäller klimatet, det är ju alltså en viljeyttring, så här måste man göra. Men det som är intressant är att det räcker inte bara med vilja, det krävs också kunskap.
Ja.
Och därför har vi också den här forskningen om det biodynamiska, vad det egentligen är. Ja.
Alltså jag känner mig väldigt bekväm med den hållningen att det egentligen behövs paras ihop den här, så här lusten att göra någonting, men också en förståelse för varför.
Ja, och därför är det just det här med insikten om jordbruket och maten och matens kvalitet. Det är den kunskap som måste tränga fram.
Mm.
Och därför har jag också försökt mig på detta, att också beskriva det här på ett sånt sätt så att det kan bli gripbart.
Mm. Men kan det vara en framkomlig väg, just den egna hälsan? För att, jag kan känna så här, jag är nog inte någon klimataktivist egentligen. Jag är nog rätt bekväm av mig, om jag ska vara ärlig. Men jag skulle ändå säga att någon typ av erfarenhet har jag nog av att jag mår bättre av ju bättre mat, kvalitativt bättre mat jag stoppar i mig.
Mm.
Att det blir ganska påtagligt.
Ja.
Och det som fattas är kanske att lyfta upp det medvetande.
Ja.
Så att det finns fler som kan referera till en erfarenhet att jobbet, familjen, vardagslivet kanske skulle fungera lite bättre om jag ökade kvaliteten på det jag stoppar i mig.
Ja. Nej, därför är det så viktigt nu att nå ut med de biodynamiskt odlade varorna till människor. Och det pågår ju tyvärr ännu ett väl blygsamt arbete på det området.
Ja. Men tycker du så här, jag kommer ihåg att för länge sedan så innan Järna centrum blev ombyggt då drev Arthur Granstedt biodynamiska produkter på Storgatan.
Ja.
Det började bli ganska länge sedan.
Ja. Jo.
Men om du tar ett 50-års perspektiv, är det biodynamiska i sämre skick eller sämre däran nu ändå?
Alltså, på den tiden jag var verksam så startade Arthur Granstedt aktiebolag och biodynamiska produkter 67. Alltså. Mm. Och då var det enda alternativet till det konventionella.
Mm.
90% av allt som var alternativt odlat på den tiden var så det biodynamiska. Sen kan man säga att sen har det gått en period där miljöfrågorna har blivit det som också har drivit fram det som är ekologisk odling idag.
Mm.
Medan den biodynamiska profilen har kommit lite mer bakgrunden.
Mm.
Och med de här kvalitetsfrågorna vi talar om. Så att antalet biodynamiska odlare har sjunkit medan det har då 50-delar utodlingsarealen som är ekologisk odling idag. Vilket är en fantastisk framgång i sig.
Mm.
Även om den just nu är hotad utav prispress och annat. Men det är min förhoppning att nu är det alltså en nysatsning på gång.
Mm.
Vi har återigen biodynamisk mjölk tillgänglig här i Järna.
Mm. Ja.
Det är en verklig framgång och jag hoppas att det blir mer synligt också det biodynamiska brödet ute i butikerna framöver.
Mm.
För det betyder mycket för detta att få den här näringskvaliteten som vi behöver för också våra krafter att ta itu med vårt livsfrågor.
Men det låter som att det är inte liksom alltid genom dystert ändå.
Nej.
Även om det kanske är så att man önskar att det skulle få större genomslag än vad det har.
Mm.
Men att skulle du säga att den biodynamiska rörelsen är livskraftig?
Ja, på de gårdar nu som driver det här, där är det livskraftigt.
Mm.
Sen gäller det att det här växer och sprider sig till allt fler gårdar. Och jag tror att det är så att många inom den ekologiska odlingsrörelsen idag, de söker möjlighet att komma ett steg vidare.
Mm.
Och miljöfrågorna, klimatfrågorna och så vidare är liksom en bas för att man tar det här steget. Men att man också vill komma till de här kvalitetsegenskaperna.
Mm. Ja. För att jag tänker bara så här, associera nu under samtalet till att i många antroposofiska sammanhang pratar man ju väldigt mycket om var alla yngre människor är.
Mm.
Men då kan jag tycka att de verkar vara i det biodynamiska jordbruket eller odlingen.
Ja,
för där är det väldigt många yngre personer.
Ja, men det är alldeles rätt. Det är faktiskt så det är.
Ja.
Och det är verkligen hoppingivande för oss som har varit medtag.
Ja. Så att det verkar ju ändå så då att det finns någonting att bygga på.
Ja.
Och vi hade Max Geiger här och just den här ett avsnitt.
Mm.
Vi har väl tänkt att kanske också ge utrymme för fler. Därför det är ju lite intressant då. Varför är det så?
Ja.
Men jag vet, du kanske har några tankar om det?
Ja, det är att man i det som liksom ligger i det spirituella området kan gå ut i en praktisk handling.
Mm.
Det är det vi ser blir förverkligat på de biodynamiska gårdarna. Och där har vi flera stycken som tar tag i sakerna.
Att jag tycker att jag hör både här i poddsammanhang men även annars att de yngre människorna, de har inte så mycket problem med andlighet och biodynamiska preparat och kosmiska frågor i förhållande till marken.
Mm.
Just eftersom de är lite praktiska.
Mm. Just det.
Och har erfarenhet.
Mm.
För att jag upplever ibland annars att det hakar upp sig på ideologisk nivå.
Ja, just det. Det här liksom stämmer inte med den världsbild som man har lärt sig i den här traditionella skolan.
Mm. Nej, precis.
Men de som nu tar tag i sakerna, de låter det bara åt sidan och säger att det här gör vi. Och det är ju så faktiskt det var i lantbrukskursen en gång med Rudolf Steiner som sa det att skulle jag vara jordbrukare så skulle jag inte vänta på alla försök och resultat och så vidare utan praktisera det här.
Mm.
Ta tag i det direkt. Mm. Det är väl så att verkligen komma till handling.
Mm. Mm. I lantbrukskursen, det är väl en, som i en del andra sammanhang, den grundläggande, nästan enda föredragsserien av Rudolf Steiner just kring jordbruk, är det så?
Ja, så är det. Han har ju haft föredragen om elementarvärden och ja. Den sidan.
Ja.
Men lantbrukskursen var ju väldigt praktiskt inriktad.
Ja.
Hur man faktiskt kan göra.
Mm.
Och det är nog ganska unikt på det viset. Ja.
Och jag tycker du kan väl nämna, det finns ju, man kan vända sig till Biodynamiska föreningen.
Mm, just det. Få Biodynamiska föreningen och få rådgivning och konsulent som Veinand Koker
ja.
Kan då komma ut och ge den praktiska handledningen som behövs. I det här senaste projektet med exempelgårdar för ett klimatbaserat jordbruk så är det ju många som egentligen har bara det här att den här gården är verkligen en lantbruksorganism och självförsörjande med foder och gödsel. Då är det liksom att ta det här ytterligare steget till att också använda de biodynamiska preparaten, dels i belivande av komposterna, men också belivande i själva fältarbetena med hongödsel, humuspreparatet och kiselpreparatet. Och det kan ju vara en hjälp att få då en handledare som kommer till gården och visar hur man gör det här rent praktiskt.
För jag menar, det låter ju på dig och det är så jag har uppfattat det också, att det är inte så svårt egentligen att ställa om.
Nej, är det så att man har en ekologisk gård och är självförsörjande, då är det ju inte några. Det är bara att komma över den här tröskeln att man också använder de biodynamiska åtgärderna som inte är särskilt svåra att genomföra praktiskt. Nej.
För du har nämnt några gånger nu det här med självförsörjande. Man kanske behöver säga någonting om...
Just det.
För det är ju lite speciellt om man jämför med det traditionella jordbruket idag. Som ju kan vara antingen spannmålsodling eller djurhållning, grönsaksodling. Men i ett biodynamiskt jordbruk så tänker man lite annorlunda.
Mm. Jo, för det är ju problemet i det dagens traditionella, konventionella jordbruk som man säger ibland. Det är att man har gått in i specialiseringen med spannmålsodling som du nämnde här. Eller också att man har specialiserat på djurhållning och särskilt om man då har väldigt storskalig produktion av kyckling eller svin. Och här är då varje gård, man har inte fler djur på gården än man har eget foder till.
Mm.
Och tyvärr så ser vi på många gårdar som inom regelverket är ekologiska. Även de gårdarna kanske har lite mer djur än vad man har själv foder till och köper in foder. Och då finns det en marknad med ekologiskt foder.
Mm.
Och vi har även exempel på gårdar, ekologiska gårdar, men som inte har djur eller väldigt lite djur och spannmålsodling och så köper man pelleterad hönskötsel till exempel. Och då sitter man ändå i den här ensidigheten. Och det är det som kanske är unikt för de biodynamiska gårdarna, det är att där är man konsekvent i detta. Man har en djurhållning anpassad. till den egna foderproduktionen. Och det är då först som man verkligen får det här klimatsmarta jordbruket. Mm. Med minsta möjliga belastning på klimatet. Och det är i kombination med att man då har en växtföljd med vallodling. Med rötter som går ner till en meter djup och bygger upp humusen i marken. Och i kombination med gödseln som går tillbaka så binder man kolet i marken.
Och forskningssidan, du har ju precis gett ut 2 böcker. Mm. Och de kan man beställa från Biodynamiska föreningen, enklast.
Ja, ja. Just det. Och där beskrivs då den biodynamiska forskningen och det här med klimatanpassade. Mm. Ska klimatanpassa jordbruket.
Ja. Så ni som då hellre vill ha så att säga, den här faktamässiga akademiska bakgrunden till varför det fungerar kan man ju med fördel, de är ju ganska tunna och lätt genomträngliga. Så att använd dem. Och det andra är ju just den här 2 andra vägar. Det ena är att odla själv, men det är ju inte alla som gör kanske. Mm. Men också att prova lite grann erfarenheten av hur påverkar det mig om jag äter.
Ja, göra egna erfarenheter. Ja. Och konsumenterna spelar en väldig roll i det här. För det är ju också, odlarna måste också ha kunder för sina produkter. Mm. Och det är en samverkan mellan odlaren och konsumenterna får man säga att ställa om jordbruket. Mm. Och klimatfrågan har vi talat mycket om. Det är alltså fråga om biologiska mångfalden. Det handlar om Östersjön och havet. Och minimera belastningen utan närsalter. Och allt det här kräver då att vi får det här kretsloppet och balansen mellan växtodling och djurhållning.
Men förstod jag dig rätt om att just det biodynamiska eller kretsloppsjordbruket, det är en förutsättning för klimatsmartheten? Det räcker inte med det ekologiska?
Nej. Det måste vara ett ekologiskt jordbruk som också har det här samband mellan växtodling och djurhållning.
Mm. Ja.
Det är helt riktigt.
Mm. Mm. Och är det så att när du, jag menar, du är ju ganska aktiv ändå i det offentliga med alla de här frågorna. Mm. Upplever du att det är någon skillnad i svaret eller responsen beroende på vilka frågor man talar om? Eller är det samma typ av ointresse?
Ja, alltså jag menar klimatfrågan är en sån fråga som ändå alla är engagerade i.
Ja.
Och tar man upp och relaterar till klimatet då får man ju ett gensvar.
Mm.
Men det griper ju in i människors liv. Att ändra inte minst matvanor.
Ja.
Och jag säger att vi står ju, vi är i ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Där bejakar vi också att vi har korna.
Mm.
Och det här med att ha ett färdigt recept och säga att det och det ska vi äta för att skona klimatet. Det är inte fråga om vad vi ska äta utan det är fråga om varifrån, i vilket odlingssammanhang som det här är odlat.
Mm.
Så vi kan även äta lammkött om det kommer från en gård som har en balans mellan växtodling och djurhållning.
Så du menar, biodynamik förutsätter inte att man är vegetarian egentligen?
Nej.
Utan man kan i princip fortsätta med den sorts mat som man alltid har ätit.
Ja.
Man är noga med var det kommer ifrån.
Ja, så kan man säga, men om man ser till industrimaten, om man vill som kyckling och svin från storskalig produktion, det är inte förenligt med om vi ska klara klimatfrågan.
Nej, men nej. De är ju inte biodynamiska heller.
Nej, nej. Men det gäller alltså att kanske minska ändå med sin konsumtion av vissa matvaror och öka delen grönsaker och rotfrukter.
Mm.
Och vi gjorde en undersökning på då konsumenter här i Järnaregionen. Och det visade sig att de som liksom anpassade sin kost till de här gårdarna hade minskat sin kyckling- och fläskproduktion med över 90% för att till medelkonsumenten.
Mm.
Och nötköttet med 70%.
Mm.
Så för... att har man inte mer djur än vad man är själva fodret till, då blir det också mindre animalieprodukter.
Alltså proportionerna reglerar sig själv, ja. Det du säger egentligen. Mm. För jag tänker att det är väl också ett ganska tydligt budskap att förändringen kommer ifrån konsumenter.
Ja.
Eller tror du att förändringen kommer från politisk aktivitet?
Ja, man tänker sig en omställning av jordbruket som jag ser som nödvändigt i framtiden. Då krävs det både och.
Mm.
Det krävs både en attitydförändring hos konsumenter till maten och en insikt om vad vi ska äta i förhållande till miljö och klimat och hälsa. Näringsvärdet som vi har talat om, men också att det skapas villkor för jordbruket att kunna ställa om på det här sättet.
Nej, jag bara tänkte lite mer så här, ungefär som klimataktivister, att man måste börja någonstans.
Mm.
Och om jag väntar på att Sveriges riksdag eller Södertälje kommun ska göra någonting, så överlever de förmodligen mig.
Mm.
Medans jag kan ju lite walk the talk, min plånbok kan ju bestämma hur det ska bli om det är fler.
Mm.
Så att jag tänker bara att det är också ett tydligt ansvar för individen att göra något.
Mm. Nej, vi har ju, brukar säga ibland, att jag har de politiker vi förtjänar.
Ja, ja. Alltså,
det är liksom ändrat.
Så illa kan det väl inte vara?
Men ändrar vi oss så kommer också politikerna ändra sig. Så att vi måste, men viktigt är ändå att vi kan visa på jordbrukspolitiska styrmedel. Som, jag menar, vi kan höja avgifterna på konstgödsel. Vi kan förbjuda bekämpningsmedel. Mm. Vi kan ge bidrag till jordbrukare som vill ställa om sina jordbruk till att vara självförsörjande med foder. Då kan de inte ha lika mycket djur. De måste alltså ha en omställningskostnad som kan kräva ekonomiskt stöd. Mm. En slags strukturbidrag.
Men tror du att det är en förutsättning för att ställa om?
Nej. Vill man så kan man.
Ja, det är väl lite där vi är tillbaka på det här med kunskap och vilja någonstans.
Ja, ja.
Det tänker jag väl som konsument också. Mm. Det kräver en viss möda om jag vill ställa om mitt näringsintag.
Mm.
Och det är väl just den där avvägningen där jag tänker det kanske går ändå över kunskap till stor del, men också erfarenheten. Så att, jag vet inte riktigt vad jag nu funderar på. Det är ju hur... jag tror inte att vi kan komma fram med något svar, men man kan ändå ventilera frågan. Hur mycket behöver jag ställa om för att jag ska märka någonting? Alltså hur stor del av min kosthållning? Så att om jag äter en morot som är biodynamisk, så tänker jag väl att jag inte upplever så mycket.
Mm.
Men kan man ha någon uppfattning om en sån fråga, eller är det för komplicerat?
Ja, det är nog svårt att kunna... Det kan också vara väldigt individuellt, tror jag.
Mm.
Hur man erfar det här.
Mm.
Eftersom jag nu själv har förmånen att få det mesta av min mat biodynamiskt odlat. Så
du ser väldigt pigg ut.
Tack. Nej, men
jag tror mig vet att du är ganska gammal ändå.
Ja, just det. Ja.
Det är ett levande bevis, Arthur.
Mm. Ja, tackar. Ja. Men däremot när man så åker runt till jordbrukare, så ser man alltså att de som verkligen ville, de har ställt om.
Mm.
Det är så fantastiskt att se att detta, man kan det man vill.
Mm.
Och så som idag så åker jag förbi en stor gård som har använt kemin med att spruta bort allt grönt som växer på åkrarna. Och sen har efter det lagt på mineralgödsel och verkligen alltså misshandlar jorden.
Mm.
Men det finns också de som har varit med om detta och säger så här vill jag inte göra.
Mm.
Och som en gård jag så jag tänkte på Marcus Gordon här. Han sa, nu vill jag inte ha kemin kvar längre. Ska jag ställa om, då ska jag göra det konsekvent, fullt ut. Och då vill jag ha biodynamisk odling.
Mm.
Och det finns de exemplen.
Mm.
Och då, det gjorde han det. Ja. Det klarar han också väl, även ekonomiskt.
Ja.
Så att det är en billig fråga.
Ja, för det stämmer väl någonstans överens med de allmänna erfarenheterna i livet, även icke-antroposofiska. Mm. Det är väl nästan alltid så att om man vill något, alltså nu tänker jag på idrott eller kultur eller så här, så finns det ju mycket som går.
Mm. Och då blir man besjälad och inspirerad av det här insikten och målet som man då vill förverkliga. Då kan människan uträtta mycket.
Mm. Och jag tänker att det gäller ju också den individuella människan. Nu har vi ju här i, så att säga, vad ska man säga, Södertälje kommun eller Järnatrakten. Där är det ju så väl förspänt så att det är otroligt lättåtkomligt.
Mm.
Om man jämför på många andra orter i Sverige där det är ganska krångligt.
Mm.
Och att man, då behöver man beställa, kanske till och med härifrån, för att det ska vara möjligt.
Ja, jo då. Men det går ju.
Någonstans måste man ändå börja.
Mm,
just inte just poängen skulle vara att inte vänta, utan börja att köpa åtminstone en produkt eller två.
Mm. Jodå. Nej, jag var nu för några dagar sedan nere på Fastboneset där vi har en gård, Ängaballen, som de har alltså helt konsekvent genomfört att de självförsörjning, etisk djurhållning, de slaktar själva på gården, förädlar produkterna, mal och bakar brödet och så vidare, ända fram till konsumenten.
Mm.
För dem är det ett ganska litet steg att ha fullt ut också, att det kan bli en biodynamisk odling.
Jag tänker kanske mot slutet så finns ju en sån här känslig fråga som inte heller är så lätt att råda i, det är certifieringen. Alltså hur pass avgörande, och då finns det ju kravmärkning, det finns svanenmärkt, det finns lite olika märken man kan sätta på.
Mm.
Och det finns ju D-meter som är liksom en certifieringsprodukt.
Mm.
Då vet man att det är biodynamiskt.
Mm.
Men sen finns det ju många som är biodynamiker som inte är D-meter certifierade. Hur ska man se på en sån fråga? Alltså hur viktig certifieringen är? Är det kunden som bestämmer det, eller är det viktigt för dynamiska föreningen, omställningen?
Nej, jag ser att det är när man går ut på en marknad.
Mm.
Då behöver jag ha den här certifieringen.
Mm.
Men är det så att du har din kundkrets och relationen mellan odlaren och konsumenten, då är ju inte certifieringen någons självändamål alls.
Nej.
Utan då, det viktiga är alltså hur jag odlar och vad för kvalitet jag får fram ända fram till konsumenten.
Mm. Och tror du att det är den framkomligaste vägen? Vi har ju haft några program om tregrening där den här liksom idén med associationer finns.
Mm.
Det vill säga att det finns någon typ av kontakt, även om det är via en handlare med producent och konsument.
Mm.
Är det den framkomligaste vägen? Eller kan man producera för en marknad, som du säger?
Ja, för lång tid kommer ju båda sakerna finnas. Men också vad det gäller också klimataspekten och så vidare. Kan vi få en direktkontakt mellan odlare och konsumenten.
Mm.
Idag finns ju väldigt mycket utav det här med rekoringar där man beställer varorna via ett förmedlingssystem direkt från odlarna. Då bygger du på den här direkta kontakten med distributionen och också förtroendet.
Mm.
Och det faktiskt hoppas jag på att det här är någonting som är på tillväxt.
Mm.
Och det är både ur miljösynpunkt, klimatsynpunkt och att vi slipper allt för mycket utan den här kontrollapparaten.
Ja, för det skulle ju kunna vara ytterligare en sån här USP som det heter, Unique Selling Point, att det är ju både klimatförbättringar i själva odlingssättet, men det här med kretslopp och närodlat blir ju dessutom en logistik eller transportförbättring som är ganska stor.
Och det har vi ju då i våra studier visat hur man alltså kan minska klimatbelastningen genom kortare transporter mellan producent och konsument och också mera småskalig föreningsverksamhet där man också kan använda mer av förnyelsebar energi och så vidare och inte kräver en infrastruktur som är resurskrävande.
Jag känner mig så här mot slutet lite tvungen att fråga, finns det några nackdelar med biodynamisk odling? Hittills har vi mest radat upp det som är bra.
Men
det brukar ju vara för bra för att vara sant.
Just det.
Vad kan man tänka sig att det kan vara för nackdel?
Så jag kan så här komma på att det jag tror att nästan frågan är felställd.
Okej. Det finns inga helt enkelt.
Inte annat än att det som är idag kan naturligtvis bli bättre. Det är väl så det är. Så
alltså den biodynamiska odlingen också har ett förbättringspotential.
Ja, och att faktiskt biodynamisk odling kan också ha mycket att lära utav det som kanske inte är fullt biodynamiskt men ekologiskt odlat. Och faktiskt just det här som jag antydde besök jag hade för några dagar sedan på det djuretiska planet. En kalv kan gå tillsammans med kon betydligt längre och diakon till dess att det är naturligt att kalven lämnar kon och då finns mjölk över och den kan mjölkas. Så driver de just på den här aktuella gården jag tänker på här. Men det krävs då att det finns konsumenter som vill ha den mjölken, men de har ju löst på det viset att det är en slags integrering utan mjölk och köttproduktion på den här gården. Så det finns alltså utvecklingspotentialer som blir ännu bättre än det som vi idag ser exempel på i landskogen.
Men det är kanske en bra sammanfattning. Alltså, för jag menar, jag kan inte heller säga att jag skulle komma på någonting som är dåligt med biodynamisk odling. Möjligtvis att den är dyrare i många sammanhang. Men det är väl mest ur ett lite smalare perspektiv, plånboksperspektiv som den kan vara dyrare. Ur ett bredare perspektiv är det ju inte det med de fördelar som vi nu har pratat om.
Alltså i den här studien som vi nu har gjort med klimatkonsekvenser av ett omläggning till jordbruket, där har vi ju sett att det inte behöver bli dyrare om du är beredd att ändra din kost. Så att du alltså minskar köttkonsumtionen med 70-80% och äter mer grönsaker och rotfrukter, då blir det inte slutändan eller dyrare.
Ja, det är intressant. Jag tänker man ska sluta när det är som roligast. Men vi brukar ändå ha lite grann så där som slutfråga. Nu har vi pratat om en hel del, men finns det någonting som vi inte har pratat om som du tycker skulle vara viktigt att nämna?
Nej, det här ekonomiska aspekten, att det behöver inte bli dyrare. Om jag ställer om i livsföring, det tycker jag är viktigt. Och också att jag kanske kan närma mig odlaren direkt och hoppa över mellanleden. Det är en aspekt på det här.
Och det har ni räknat på i de här undersökningarna?
Ja, det är det vi har gjort. Så att den här senaste undersökningen, det tredje året, inkluderar även ekonomiska studier. Så det kan man ta del av i den här rapporten.
Ja, det är ju spännande, för det är ju kanske en aspekt som inte så ofta kommer upp. Så det kan ju vara väldigt viktigt att betona just den här möjligheten att det kan vara inte behöver fördyra.
Men som naturligtvis, det är en betydande omläggning av min livsstil. Och det här med maten, det är inte så lätt att ändra på för
det. Nej, så är det.
Så att det gäller att ta tag i hela den.
Men jag menar, det kan ju på något vis verka vara självklart. Jag brukar ibland ta idrottsliknelse eftersom jag håller på med det en del. Det är väldigt vanligt i alla sammanhang att man gör samma sak även om man har provat och det blev inte så bra. Men man fortsätter göra samma sak ändå i någon slags förhoppning att det ska ändra sig. Och det är ju inte så intelligent kan jag tycka. Jag brukar ibland häckla mina lärarkollegor också som i pedagogiska sammanhang gör samma sak. Så att det är väl en viktig del kan jag tänka att man behöver ha någon förståelse för att jag behöver faktiskt göra någonting. Mm. Jag kan inte bara låta saker bero.
Nej, det krävs alltså att faktiskt ändra på mig. Ja.
Ett slutord är väl en uppmaning till aktivitet i den här frågan.
Ja, man måste nog aktiveras för att vi ska kunna lösa vår tids frågor.
Ja, fint. Ja, Arthur, då tackar dig så mycket för att du ville komma hit.
Ja, tack för att
du hoppas med det. Framgång nu nästa vecka, det är början på oktober.
Ja.
Bara för er som tittar på det här. Mm. Så det kanske har hänt något.
Ja,
vi får hoppas på det.
Ja, vi kan ändra världen.
Ja, fint. Tack Arthur.
Tack.